Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Det är söndag, det är morgon, klockan är 8:01 och det är dags för kittlande morgonunderhållning för hela familjen. Det är Dilemma som håller på fram till 10:00. Vi löser era problem. Framför mig har jag tre stycken panelmedlemmar som har radat upp sig som tre nykläckta konfirmander.
Guten Morgen!
Guten Morgen! Henrik Fixeus, välkommen!
Ja, tack!
Kul att ha det här.
Ja, alltid roligt att vara här, Anders.
Ja, mentalist, författare, föreläsare och programledare.
Och full.
Det är ju söndag.
Det är söndag morgon. Ja. Kommer direkt. Nej då, du är så skärpt. Du är skärpt som en kniv.
Kniv.
Ja, jag kunde inte hitta något bättre faktiskt. Box heter din föreställning som du har just nu.
Ja.
Gör lite reklam.
Ja, jag är fantastisk. Det är så här, jag kan säga, och det här kan jag säga med gott säga, det finns inget liknande i Sverige.
Nej.
Och har inte funnits och kommer kanske inte finnas heller förrän tills jag gör något nytt. Okay. Men det är en helt unik form av underhållning. Så vill man gå och bli förbluffad och sen ifrågasätta hela sin världsuppfattning i 2,5 timme, kom och se Box. Det är galet bra.
Okay.
Jag går det god för också.
På Maximteatern.
Trevligt. Malin Gramer, välkommen hit också.
Hej, hej.
Hej, hej. Programledare för Paradise Hotel.
Mm-hmm.
Och det går jättebra. Och det är kul fortfarande.
Yes.
Ja. Och ska snart iväg och resa.
Ja.
På jobb, som du inte vill säga vad det är för
någonting.
Såklart.
Såklart.
För allt är hemligt i TV.
Ja, men jag ska till USA.
Oj.
Och jobba i stora landet där borta i väst.
Åh,
i 3 veckor. Ja, det ska bli skitkul.
Du berättade lite grann vad du skulle göra också. Så jag är jätteavundsjuk faktiskt. Avundsjuk. Thomas Järvheden på min vänstra flank. Välkommen hit också.
Tack så mycket.
Stand-up-komiker, sångare och nybliven trebarnsfar. Det blev en flicka den här gången också.
Jajamän, så jobbar jag.
Så jobbar precis. Du har gjort 3 album med humorlåtar.
Ja, det stämmer nog. Det stämmer. Du, jag kollade igår lite statistik. Varje månad så är det 200 000 som lyssnar på mina låtar på Spotify.
Wow!
Hur mycket pengar får du för det?
Vad kan det bli? Nej, faktiskt.
Vad får du per låt?
Det är några tusen. Aha, per låt. Det beror på, eftersom jag är mitt eget skivbolag och skriver både text och musik och så här, så tror jag att jag får typ närmare 5 öre per lyssning. Så att, det är ingenting man blir rik på där. Jag är bara så glad att, för ibland hör man folk säga, vårt YouTube-klipp eller våra klipp på Facebook har klickats på 100 000 gånger. Så tänkte jag, vänta nu, fan, de lyssnar 200 000 gånger varje månad på mina låtar. Det är mycket.
Nej, jag är jätteimponerad av det.
Samma person. Det är Henrik när han är full.
Samma låt också.
Nej, det är olika låtar.
Vilken är den mest populära?
Vågar man säga det här? Mm. Mina titlar är ju väldigt sjuka på låtarna.
Är det Medusa Light 2015?
Ja, precis. Min sjukaste låttitel heter Invandrarkiss och det är också den som lyssnas mest på just nu. Men det är en slags satirlåt, så det är ingen rasistiskt, men det låter ju väldigt skumt.
Jag är ingen rasist, men jag har en låt som heter Invandrarkiss.
Ja, men vadå, det säger ju ingenting. Om inte du bara tolkar in en massor.
Absolut. Ni är inte här för att göra reklam för ställningarna låtar i tv-program, utan ni är här för att lösa problem som folk har skickat in på dilemma@mixmegapol.se. Och Helens dilemma ska vi börja med den här morgonen. Hennes nya kille gör sina barns läxor. Och det tycker jag Helene är bedrövligt. Hur känns den?
Ja, jag vill höra mer.
Ja. Då ska vi få göra dem ett tund. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Helene. Min pojkvän gör läxorna åt sina barn och jag vet inte om jag kan säga något. Jag har varit ihop med min kille i snart 1 år. Jag har kommit till den punkten att jag börjar spendera mer och mer tid hemma hos honom och med hans barn. Han har 2 underbara pojkar som är 11 och 12 år gamla. De har det tufft i skolan och när de gör läxor tillsammans med sin pappa så har jag märkt att han ofta bara ger dem svaren till frågorna. Det känns väldigt fel och kommer ju att skada barnen, anser jag, i längden. När jag nämnt det lite försiktigt så verkar han slå ifrån sig det. Han säger att det inte fungerar att ge barnen ledtrådar. De tröttnar och tjatar tills han säger svaret. Jag vill inte heller vara den nya tråkiga mamman som kommer in och gör läxläsning till ett helvete för ungarna. Men det här känns inte bra. Borde jag säga ifrån och ta över läxläsningen hemma hos min nya pojkvän? Undrar Helene. Vad säger du, Malin Gammar?
Äsch, alltså, ska jag vara helt ärlig. Skolan betyder egentligen ingenting. Betyg, vad man lär sig. Vem bryr sig när man väl kommer ut skolan? Ingen!
Är det så?
Ja.
Okej. Okay. Det var ganska rakt på något sätt.
Okej, jag skojar. Nej,
jag var så nära att lägga mig i
här. Jag tänker så här. Ja, jag tycker att hon faktiskt ska säga så här. Vet du vad, jag skulle kunna ta läxläsningen med Kalle och Oscar den här veckan. Och bara så här, kolla skillnaden. För jag menar, någonstans, de är ändå 12 och 11 år. de är alltså de är ju stora barn. Det är klart att de vet mycket väl man gör. De lindar ju sin pappa runt lillfingret.
Mm. Han är egentligen bara lat. Han kanske inte kan det där. Han kanske inte kan svaren. Ja. Eller det är det han kan. Kanske man googlar fram svaren sen så går man och säger svaren till dem. Kan vad säger du, Henrik?
Nej, men jag tänker så här, problemet är ju att han har ju ingen pedagogik. Han har kanske försökt någon gång, så gick det inte så bra. Och så bara, men det är enklare om jag bara gör så här. Mm. Och han säger det själv. Så att jag tror att lösningen är kanske, ja visst om hon sätter sig med det, men då, han får inte känna sig omyndigförklarad heller, den här killen. Utan de kanske ska sätta sig tillsammans, tänker jag. Hon och pojkvännen och barnen. Kan inte jag få vara med när vi läser läxorna? Mm. Och så kan hon hjälpa dem att hitta nycklar som barnen kan använda sig av. Mm. Och så får de försöka hitta att, nej, men nu, i alla fall två problem i den här gången ska de faktiskt lösa själva. Mm. Okej, hur gör vi det då? Så att göra det till en gemensam aktivitet.
Vad säger du, Thomas Javeron?
Jag tror att den här pappan är skitbra, men att det är två riktiga jävla skitungar som vi pratar om här nu.
Varför det?
Nej, jag skojar med det. Jag har ingen aning.
Varför ni skojar?
Ja, men vet du vad? Men det är lite uns av det här. Jag menar att jag tycker att Henrik skyller lite på att pappan inte har någon pedagogik. Mm. Men det kan också vara så att barnen inte lyssnar på pappan på samma uppmärksamma sätt som de gör på andra vuxna, för att han är ändå deras liksom curlingfarsa. Och då kan det vara bra att bryta det där, att barnen får göra läxorna med någon annan vuxen, bara för då kanske de kommer in i ett annat mode där de är lite mer uppmärksamma och han orkar inte bryta det där liksom. Så att det är nog bra både för pappan och barnen att bryta mönstret lite, så jag tycker hon kan hjälpa till.
Malin, hon låg på handen här som en skolflicka.
Ja, men jag tycker att det är jättebra det båda ni säger, men jag tänker också så här: när kör de egentligen läxorna? Är det så att de gör det ganska sent och att pappan då också tycker att det är rätt skönt att få det avklarat?
Pappan man är kanske... lite full, menar du?
Nej, men jag menar så här, om man gör det så här, man kommer hem, man lagar middag, man käkar, barnen kanske latchar lite eller spelar lite tv-spel eller vad de nu håller på med. Mm. Och sen är klockan helt plötsligt 8 eller 9 eller 8:30 och sen ska de gå och lägga sig snart, så kanske det också blir lite sådär att man, det är skönare om jag nu hjälper dem, för de är supertrötta och då är man inte lika lättlärd eller man orkar inte ta in saker. Mm. Så ett litet tips är att kanske börja läxläsningen tidigare. Och som du sa, Henrik, att ni att hon gärna får hoppa in och liksom lite grann gör till en lek eller prova loss.
Men vi pratar om två saker här egentligen, för om det är rätt eller riktigt att göra som pappan gör, det är verkligen överens om att det inte är.
Nej,
det är inte. Men det som ligger i potten här, det är om hon har rätt att lägga sig.
Jo,
pappas.
Men det tycker jag.
Du tycker det?
Ja, och jag tycker hon kan prata.
Inte hennes barn.
Nej, men hon är ändå där och håller på att bli en familjemedlem. Och hon hänger med barnen och hon hänger med pappan. Och hon kan ju säga det på ett liksom ett bra sätt. Till exempel, skulle jag kunna få prova att göra läxorna? Eller, jag tänker
ska man säga
att
varför hon vill göra det?
Ja, men absolut. Och det känns ju som att han kanske vet om att han inte är helt... 100 med eller helt pedagogisk eller helt vad det nu är.
Vad säger du sista året, Henrik?
Nej, men jag tänkte precis det Malin sa. Öppningen in här är att han har sagt att han har försökt. Så han förstår ju själv att det här är inte optimalt. Mm. Så finns ju alla möjligheter att gå in och hjälpa till och styra upp det. Och jag tycker verkligen hon ska göra det.
Helene, prata med din pojkvän. Hejsan, Dilemma-panelen, jag heter Olof. Min syster har bott hos mig sedan 5 år tillbaka med sin son som idag är 10 år gammal. Det jobbiga är att han har börjat kalla mig för pappa. Min syster gjorde slut med pappan för cirka 7 år sedan och de har inte träffat sedan dess. Jag har ett hus som jag har haft inneboende i och för några år sedan passade det bra att min syster och hennes son flyttade in hos mig. Jag har ingen partner och min syster har inte träffat någon ny. Nu har min brorson kommit in i en fas där han kallar mig för pappa och jag tycker det är väldigt obekvämt. Jag har försökt förklara för honom flera gånger att jag är hans morbror, men han vägrar ta in det. Det är inte så farligt när vi är hemma, men det sätter oss i jobbiga situationer när han förklarar för andra i skolan att pappa är bror till mamma. Borde jag ryta till när min brorson kallar mig pappa, eller ska jag bara strunta i det och hoppas att det är en fas som går över snart, undrar Olof. Vad säger du, Thomas Järven?
Ja, jag tycker han behöver inte ryta, men han kan faktiskt förklara det pinsamma med det här och hur skamligt det skulle vara om det verkligen låg till på det sättet.
Olagligt.
Ja, olagligt och även genetiskt farligt. Så att han ska nog förklara läget, att det här sätter mig och mamma i en konstig situation.
Mm. Du glömde, det är olämpligt.
Ja, det är olämpligt faktiskt.
Mm. Vad säger du, Malin?
Jag tycker, först och främst tycker jag att han ska ta det lite som en komplimang. Mm. Tydligen så ser ju den här pojken väldigt mycket upp till honom. Men jag tycker att det är konstigt att mamman inte så här påpekar, men pratar med mor, hela tiden säger morbror Bengt, eller vad nu heter, morbror Jerry, prata med morbror Jerry, nu får morbror Jerry, ja men förstår, så att det så här präntas in och sen får nog prata med din syster. Och så får hon ta det snacket, men också, eller tar det du också, men så här att det verkligen...
Men pojken vill ju ha en pappa.
Såklart, Emil. Så ja, men nu har han ju en superhärlig morbror. Det ska han vara glad för det med.
Mm. Men min pappa är en pappa.
Åh, liksom. Nu fick jag ont i magen. Det är ju där skon klämmer. Han vill ju ha en pappa. Så ja, att han säger inför sina kompisar, ja, så vill han att de ska tro att han har en pappa. Det var så fint.
Men då kan du inte samtidigt säga att det är en bror till mamma.
Nej,
det är där det ligger lite konstigt. Vad säger du, Henrik?
Nej, men både Thomas och Malin är inne på bra saker. För första... Naturligtvis prata med syrran och också med honom, alltså det här, det funkar inte, därför att det blir konstigt i sociala sammanhang, men, ja, men och som ni också nu kommenterade, att det här kan ju faktiskt vara en varningsklocka till att det behöver besökas BUP eller någonting, att det kan behöva att, han, att han går och bär på grejer den här tiden. Jag säger inte att det är så, men det kan bara lägga och vara lite uppmärksam här. Om det är så att han går och bär på någonting som kan växa till någonting.
Vad kan det vara, menar du?
Nej, men han saknar ju en fadersgestalt i sitt liv. Och han verkar göra det ganska akut. Så, jag menar, han är 10. Han vet ju att det här inte är hans pappa. Han vet att det är hans morbror. Mm. Men att han ändå projicerar liksom fadersbehovet på den här personen. Och det kan ju vara oskyldigt. Men det kan ju betyda liksom att det kan bli något tråkigt av det. Vad som helst. Det kan bli depression. Det kan bli anknytningsproblem och så vidare.
Men ligger det i vad man kallar det? Ligger inte det bara i att pappan har försvunnit och överhuvudtaget?
Ja, men oavsett så är det bra att ha koll på det.
Ja, bara liksom, jag bara hissar den flaggan lite.
Mm, att det är kanske till och med läge för barn och ungdomspsyk.
Ja, kanske inte än liksom, men det här kan peka på att det finns ett behov här som är väldigt otillfredsställt, och fortsätter det vara väldigt otillfredsställt så kan det bli tråkigt för den här killen.
Är det bara jag som tycker också att det ska inte jag lägga mig i det, de kanske har det hur bra som helst
det
känns lite dysfunktionellt att det liksom år efter år att en syrra och en brorsa bor ihop med och har familj och inga respektive som kommer och går.
Det är kanske så att bror och mamma.
Nej, men alltså, jag kan förstå om både grabben och faktiskt också omgivningen till slut undrar lite om inte de där är ihop. Liksom. Så att, jag tror att det är inte bara lillkillens fel att de skäms lite när andra kanske ryktena går, utan de bidrar i allra högsta grad till det själva genom att vara sambos i 5 år.
Men liksom, de kanske är ihop, det säger det inget om. Det är bara att han inte är hans biologiska pappa. De kanske får växa.
Nej, det tror jag.
Tror inte jag heller.
Jag tror inte heller. Men nu ska vi inte vara såna. Jag tror, alltså så här, jag känner också människor där de har separerat och sen flyttat hem till familjemedlemmar på grund av att de kanske inte har råd eller sådär. Och också så är det ju väldigt behändigt. Är det så att han bor i ett stort hus och syrran kanske måste jobba kvällar ibland och han är hemma kvällar, så kan han också hoppa in och kanske hjälpa till med läxor, hämta från skolan eller passa när hon jobbar obekväma tider eller vad det är.
Ja, det finns en gullig sida i det också.
Ja, men det är ju fint, tycker jag, att man faktiskt ställer upp för varann i familjen istället för att hon ska då gå och hyra en superliten etta någonstans som de måste bo i för att hon inte råd med någonting annat.
Mm. Okej, konklusion. Ska han säga till, jag är inte din pappa, jag är mobbo.
Ja, han måste vara tydlig med det.
Yes, han måste snacka med sin syster.
Ja, yes box.
Tack så mycket. Hejsan, dilemmapanelen, heter Lisa. Jag har panik och ni måste hjälpa mig. Min sambos andedräkt stinker. Jag skojar inte. Det luktar avföring och rutten sill blandat till en ohygglig odör. Detta är på väg att knäcka mig och vårt förhållande. Tänk er att vakna på morgonen och vara kär. Vända sig mot sin älskling för att mötas av en käftsmäll av äckellukt. All känsla av åtrå, all känsla av kärlek är som borta. Det är inte bara dagtid, utan så här är det 24 timmar om dygnet. Jag har då och då tagit mod till mig och sagt detta. Då är andedräkten lite bättre i en vecka, men sen är det som att mina ord är glömda. Jag kan knappt kyssa min sambo längre. Ibland får jag till och med äckelkänslor. Jag älskar verkligen honom och vill bara kunna kyssas och hångla, men detta förstör så otroligt mycket. Jag känner ingen sexuell lust längre, utan vänder bort ansiktet så fort han vill komma nära. Borde jag till och med överväga att lämna honom på grund av hans äckliga munlukt? Undrar Lisa.
Det är ett delikat problem, skulle jag säga. Och jag har en gång när vi var på inspelning träffat en människa som det var, och det värsta jag någonsin var med om. Hans andedräkt, det var som, ni vet, när det är tecknat och det kommer så här gröna puffar och saker dör när den här personen andas. Så exakt så var det. Och jag skulle stå framför honom.
Blommorna duckade.
Och jag skulle stå framför honom och så här, ställa en fråga. Och jag ställde en fråga så här, höll jag liksom andan. Och så, här, så fort jag skulle andas var tvungen att vända huvudet. Det var så sjukt vidrigt. Och tänk att vara tillsammans med en sån person. Okej, mitt råd till dig. Du måste prata med din kille och säga Först och främst, går han till tandläkaren? För det här känns ju som att det är något problem.
Det måste vara ett medicinskt problem på något sätt. Alltså. Tandsten eller kanske det blir med magmunnen.
Ja, precis. Antingen är det någonting, tänkte också, magmunnen eller så här...
En rutten tand kan det vara.
Ja, men precis.
Infektion.
Ja, absolut. Alltså. Kolla upp det.
Henrik Fisser, så
ja, jag tänkte också det, att men det här är ju liksom någonting, hans kostvanor och någonting, men sen så slog det mig att nej, därför att det så förmodligen var det inte så här när de träffades. Så det är ju någonting som har kommit nu. Och sen säger hon också att när hon påpekade så blir det bättre. Mm. Så det är ju någonting han missköter. Och det kanske är så att det dessutom finns vad säger du, magmunsinfektion eller rutten tand eller någonting. Mm. Men det verkar också finnas många delar i det här som han faktiskt kan påverka. Och är det så, då får ju hon ställa hårt mot hårt. Liksom. Jag kommer inte hångla med dig en sekund förrän du, liksom, du får skärpa till dig på det här. Det går inte.
Mm. Tandtråd. Ja, men det är bara hård,
eftersom han bevisligen kan kontrollera
Fisherman's
det här.
Fisherman's friend, en hel nej.
Men vänta nu, får jag säga en sak?
Vad säger du?
Det här beskrivningen, det är ju inte ett vanligt dåligt andedräktsproblem. Det är något riktigt allvarligt, och då är det ju antingen någonting med magmunnen eller en riktigt rutten tand. Han kanske klarar av att dölja det här någon vecka lite halvt med SP12 och munskölj och tandtråd och så här, men grunden är att det finns någonting som är jävligt äckligt och dåligt, och det måste han ta tag i. Och det är inte... Alltså han har ju inte problem med hjärnan. Om hon förklarar sakligt att, vet du vad, jag älskar dig, men tänk själv, vad älskar någon som man måste vända ansiktet bort från? Du har ett problem med andedräkten, och det är inte bara ett problem för henne, det här är ett problem för honom. På jobbet, i alla hans relationer, så måste han ju känna, fan, folk vill inte vara med mig liksom.
Nej, och om man känner det. Varandra, om man är tillsammans, så måste man väl kunna säga en sån här grej. Men det här har tydligt pågått hela tiden.
Nej, det har blivit värre, va? Eller?
Värre, ja. Precis. Ja,
men ett läkarbesök.
Ja. Får jag vara så provokativ och säga att kan det ha att göra med att känslorna börjar dala?
Nej, det tror jag inte. Ja, jag är med dig där. Att hon,
man kan stöpa rätt mycket med de man är kära i, faktiskt.
Precis.
Tror du?
Mm, det vet jag.
Hon säger att hon är kär fortfarande.
Oj, det vet jag. Anders, kan du berätta om det?
Nej, jag är programledare.
Nej, men det är väl klassiskt att grejer som man i början nästan kan, alltså grejer som sticker av i början, som är lite speciella med någon, kan man då tycka att det är lite charmigt. Men sen efter några år så inser man att det som sticker av...
Men det kan vara det.
Nej, men jag menar inte just det, men själva tesen. Anders T stämmer, att man kan stå ut med mycket i början, menar jag.
Mm. Nej, ta till doktorn och till tandläkaren. Mm. Punkt slut.
Och var ärlig.
Det måste vara medicinskt, helt enkelt. Ja. Tungskrapa.
Ja, han får gå till botten. Magskrapa.
Det känns tyngre grejer som behövs än det där. Tack så mycket. Ett brev från Petra. Hejsan, min kille har friat till mig och jag är superlycklig. Det enda problemet är att ringen han har valt är inte snygg alls. Det är hjärtan på den och den känns allmänt barnslig. Den är inte lika annars mycket som jag brukar använda. Jag gillar den inte det minsta. Det jobbiga är att den har tillhört med hans mormor och jag är rädd att han tar det personligt om jag säger att jag inte tycker den är fin. Borde jag gå runt resten av livet med så mycket jag inte trivs med? Eller ska jag säga att min pojkväns mormors ring är ful? Undrar Petra. Malin Gama, du känner dig manad direkt.
Det här är väldigt knivigt. Mm. Jag skulle säga så här, ja, du måste prata med din kille. Du kan inte gå runt hela livet med någonting som du kommer skämmas för och vilja så här stoppa undan så fort någon kompis kommer och kommer vilja prata eller titta på din ring. Du får prata och säga så här, vet du vad, det här är inte min stil överhuvudtaget. Antingen så kan vi ge den till vår dotter, om vi får någon. Eller
tycker
så...
de så illa om en dotter ger den
för mig? Nej, men dottern kanske tycker mer om den, om det nu är hjärtan och lite barnslig stil, tänker jag. Mm. Eller så kan vi kanske smälta ner den och göra en ny design. Då är det ändå din mormors gamla, vi kommer alltid tänka på din mormor. Eller så får vi bara spara den och... jag vill ha någonting annat. Jag är jätteledsen, jag älskar dig och jag älskade din mormor. Eller vad som helst.
Men jag älskade dig tills du gav mig den här ringen.
Ja, men typ. Men det är, alltså, det är verkligen, det är hon som ska gå runt med den.
Mm. Henrik, vad säger du?
Nej, men jag var inne på precis det Malin sa på slutet här. Att säga att du, jag är otroligt smickrad och rörd att du vill att jag ska bära din mormors ring. Men i så fall så vill jag att vi gör om ringen till någonting som blir vårt. Mm. Eller mitt. Så behöver hon inte säga jag tycker den är skitful, om man inte ställer den mot vägen, utan bara säga, men jag vill att den också ska vara vår, så jag vill göra om den här ringen.
Det kommer fram när de bråkar sen.
Och säger han nej då säger han, men jag är obekväm med att ta på mig din mormors ring precis som hon hade den. Jag vill ha någonting som symboliserar oss och vårt äktenskap.
Ja. Nu kommer jag med något smaskigt här.
Bra, gör det.
Jag vet en tjej vars, ja, hon skulle gifta sig. Och sen så hade de, ja, jag vet inte hur det är Malin, men så har man lite gammalt guld hemma som man inte, typ, det här gamla halsbandet och det här gamla ringen. Så de skulle helt enkelt bara smälta ner guld och bidra till liksom den här feta ringen som de skulle ha. Mm-hmm. Men utan hennes fästmans vetskap så smälte hon även ner sin gamla killes, alltså förlovningsringen som de hade förlovat. Och det kändes så skamligt att liksom i den ringen som hon ska bära för resten av livet finns även delar i hennes förlovningsring som hon hade med sitt ex.
Visst är det? Smutsigt.
Ja, det är smutsigt.
Det är befläckat.
Wow.
Och det vet inte han om inte han lyssnar på Dilemma i Mix
Megapol. Man kan nästan höra det viskar från ringen när man håller den här.
Pontus. Oh, jävlar, nu sa jag namnet.
Men finns det inte någonting i detta här, eller är jag ute helt ogjort vatten här? Alltså man, han har valt den här till henne.
Du tycker att hon är otacksam?
Nej, otacksam. Alltså om någon väljer någonting till mig, ja, då är det det valet hon har gjort som hon har tyckt att jag ska ha den här, eller tycker att jag är fin i den. Och då ska jag förbanna mig och vara tacksam för det.
Mm. Då och kan sen, hon välja något skitfult till honom som, ja, han ska på sig.
Men då gör hon det för att hämnas, så det är en annan sak. Han gör inte det för att han tycker illa om henne. Han gör det för att han tycker...
För att han är lat och snål.
Ja, men någonstans så blir det någon slags komisk grej. Det blir en rolig grej som man har tillsammans. Hon tyckte att jag passade i den här, och det tycker jag är lite roligt att hon tyckte. Och han tyckte att jag passade i den här, tycker jag är roligt. Vi har lite olika, vi är lite olika, speglar vår personlighet. Och så är man liksom opposites attract på något sätt där. Tycker du något vackert, romantiskt i det? Ursäkta mig.
Jag säger nej.
Ja, men nu ska jag sticka av igen då. Det finns ett fjärde alternativ här. Inte för att jag har hört tre, men i alla fall. Tänk om hon skulle ta emot den. Allt är frid och fröjd. De gifter sig. Alla glada nöjda, eller hur? Utom hon som råkar ha en ring som hon sen råkar tappa. Hon gråter tårar. Mormors fina ring.
Det är okej.
Nu måste vi göra om.
Nej. Fattar vilken skuldtripp han skulle ge henne då. Mormors ring, har du tappat? Hur kan du tappa mor? Du värdesätter inte det här. Det är lika bra att vi nu är skilsmässa.
Men tappa är mänskligt, och så här, någonting är fult, det är någonting direkt
eller invaderande.
I min lösning behöver du inte säga att det var fult. Nej, det är det som poängen.
I scen sätter ett inbrott och ringer i stulen. Perfekt.
Ja, men helt ärligt så är det så här, det finns ett värde i att det är en gammal släkt i greja. Det är något fint i det, och då tycker jag det här som Malin var inne på, att hon uppskattar det och säger ja, den här vill vi behålla i släkten. Ge den till din syster eller till vår framtida dotter eller vad som helst, men jag kommer inte vilja ha den här designen. Jag är ledsen. I'm a bitch.
Tack så mycket. Hejsan, jag heter Klara. Det är god stämning i studion idag.
Ja,
härligt. Flissigt.
Thomas jag även ramla av stolen.
Jag såg det. Okej. Mitt under låten.
Ja, jag slant med foten.
Slant med skinkan. Ja. Ah, Klara får den här igen, va? Ett brev från Klara. Hejsan på er. Jag och min kille tog en paus i 3 dagar och han hade redan skaffat ett Tinder-konto.
Nej!
Alltså en dating-app.
Så där.
Jag börjar fundera på om han verkligen är lika seriös med vårt förhållande som jag är. Borde jag kämpa vidare för vårt förhållande trots att han inte verkar ha problem med att gå vidare dagen efter att vi hade gjort slut? Vi har varit ihop i 2 år och han har inte haft några problem för nyligen. Vi bestämde oss för att inte ses på en vecka, men efter 3 dagar började vi höras igen och träffas. Vi sov tillsammans och dagen efter såg jag att han hade skaffat Tinder. Jag sa ingenting om det då, men fick en stor klump i halsen. Borde jag ge upp mitt förhållande eftersom han verkar ha gått vidare utan att blinka? Undrar Klara.
Nej, han har inte gått vidare utan att blinka. Men han scannar av marknaden för att han troligtvis är lite sårad och måste ligga steget före ifall det är så att ni inte kommer tillsammans mer.
Så han har inte tänkt göra någonting, han vill bara bekräftelse?
Ja, kanske. Eller så kanske han vill gå på en dejt, men det betyder ju inte att han inte är kär i henne.
3 dagar.
Ja, men varför gjorde de slut då?
Ja, precis. Det kanske var dåligt jättelänge. De hade en paus. Vad säger du, Henrik?
Allting här handlar ju om vem initierade pausen. Om det var Klara som initierade pausen, tough luck! Man har inte pauser. Antingen man ihop eller så man inte. Man har inte en paus. Man kan inte ha en vilande relation. Det har man inte.
Fast det är inte helt ovanligt att man har en paus.
Om det var han som initierade pausen, ja, då betyder det kanske att han inte vill ha relationen då.
Thomas Järvheden, vad säger du?
Ja, men det kan ju vara så att man har ett problem som behöver svalna, om man säger... Alltså, att den... en ömsesidig önskan att vi ska liksom på lång sikt ha en relation, men just nu är någonting så infekterat, det måste få vila, och så tar man en paus. Det händer ju, herregud, det till och med jag har varit med om. Det viktiga då, det är ju att man bara vågar tala igenom, men vad innebär en paus då?
Precis,
är det att
paus?
Vi är helt isär, eller är det bara att vi ska vila från varandra?
Hon använde liksom orden gjort slut.
Nej, gjorde hon det?
Ja, gjort slut, och sen blev de samma sena.
Ja, fast hon skrev väl paus också.
Först så sa hon paus en vecka, sen så sa hon typ efter vi gjort slut 3 dagar.
De verkar olika begrepp.
Ja, och det är väl det som är fel. Hon kanske tycker att en paus är en paus, och han kanske tycker att just nu är vi inte tillsammans. Och, han kanske är sårad, eller han kanske, jag vet inte.
Är det bara jag som tror att han blev förbannad efter att de gjorde slut? Att det var ett bråk, och sen nu ska jag förbanna mig, ska jag få Tinder på en gång. Sen gjorde han det så att
ja,
det
någon slags ilska. Ja, och kanske henne lite svartsjuk eller något. Jag har en liten idé. Prata med varandra.
Oj.
Ja, men vadå, det vill bara säga till honom, jag såg det här med Tinder och jag blir supersårad.
Vadå, det var ju slut.
Ja, men ja, absolut, men vad tänker du med vårt förhållande? För när jag ser att du har skaffat Tinder känner jag någonstans att du är på väg att gå vidare. Så då undrar jag, var det bara av nyfikenhet? Kommer du behålla Tinder-kontot? Ska du och jag ses? Eller vad gäller? För nu har den här veckan gått och vi har ändå sett, så vi har ju sovit ihop. Och jag är fortfarande kär i dig, och jag vill veta i alla fall var vi står.
Tror du det som är grejen? Tror du inte, även om han raderar, men då raderar jag Tinder-kontot, säger han. Så kanske hon ändå är sur. Men hur kunde du bara efter 3 dagar?
Men då får hon släppa det, för det var ändå slut. Eller de hade ändå en paus. We were on a break!
Men du, är inte där väldigt olika på personlighet hur man är? En del är sådär att man gör slut och sen ligger man och avvaktar lite grann några veckor efter att se vad som händer, om man kan bli tillsammans igen. Eller så bara finns det de som bara går iväg och never look back.
Det jo, är det inte ganska,
fast det här var ganska grabbigt, inte in i någonting.
Är det inte ganska grabbigt att bara så här never look back, tror jag.
Det tror jag inte.
Nu är inte jag grabbig, men jag har fått för mig att många grabbar säger nej.
Ja, det kan.
Vadå, jag fattar inte. Nej, men det gör jag,
men att det är slut, så är det slut.
Jag säger ja, men hej då.
Samma kväll.
Nej, men alltså så här, det jag menar är, om man har bestämt sig för att göra slut, då är det ju slut. Visst, jag har också gått tillbaka, jag ska inte vara sån. Men okej, jag
ska hon ju förhållandet ja eller nej.
För bara frågan.
På grund av tid, då ska hon ju upp förhållandet.
Nej,
för att
snacka
med varandra.
Ge det en chans.
Nej, hon ska inte upp förhållandet, men hon har inte heller rätt att bli upprörd över Tinder.
Tack. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Johan. Mitt ex ställde nyligen in sitt bröllop och ringde upp mig och förklarade att hon ångrar att hon gjorde slut med mig. Jag har en ny flickvän sedan några år och vi är superlyckliga tillsammans. Jag och mitt ex gjorde slut för 3 år sedan. Jag ville skaffa familj och hon var inte redo. Vi gjorde slut och gick vidare. Det jobbiga är att mitt ex var min första kärlek och jag har 1000 tankar i huvudet just nu. Jag är rädd att jag alltid kommer att blicka tillbaka och undra hur det hade kunnat bli om det blev jag och mitt ex. Borde jag ta upp kontakten med mitt ex och riskera mitt nuvarande förhållande, undrar Johan. Henrik Fixeus.
Absolut inte. Och sen är det så att den första stora kärleken kommer alltid liksom bo i ett eget litet ställe i hjärtat. Det är bara accepterat, så är det. Och det kan vara väldigt fint. Men förvirra inte det med verkligheten du lever i idag. Tro att för det där du minns och vad du hade och vad du kände, det är bara, det är din fantasi, din chimär, din bild av, det är nostalgi. Något som inte ens var så då förmodligen. Vad som har hänt här är att hon har ju gått igenom någonting där hon har fått kalla fötter, hon har ställt in en bröllop. Och så börjar titta tillbaka, oj nej men hur var, och projicera jättemycket på honom, vi hade det så bra, ringer honom. Så att hon använder ju den fantasin för att ta sig ur sin kris. Och det är livsfarligt om han blir indragen i den då. Så att absolut inte, håll ditt avstånd, men det är okej att vara lite småkär för resten av livet i sin första stora kärlek, det är man.
Är det okej alltså? Är det okej att säga det till sin partner? Eller ska man vara i smyg?
Nej, alltså det tror jag, det hoppas jag att folk förstår. Jag menar, vad fan, ni alla fyra har väl någon liksom som ni har med er lite sådär från gymnasiet?
Ja,
eller,
jag har något väldigt intressant att berätta det som jag gjorde. Jag gjorde något ovanligt där. Jag var så jäkla kär i en tjej i min klass när jag var liten. Jag inbjöd mig.
Hur gammal var du?
Från lekskolan till sexan. Och jag inbillade mig att jag var mycket mer kär än vad som är normalt att barn kan vara. Jag var så kär så att jag kunde ligga på nätterna och typ gråta för att jag var så kär.
Du är lite melodramatisk.
Och då flyttade hon ändå i trean. Jag fortsatte vara kär i 4, 5 och 6. Ja. Så att det satte sig så djupt i mig där. Så att när jag var så här fortfarande 25 år så kunde jag ibland drömma om henne. Men då, det konstiga var att känslan fanns ju där, som att det var så viktigt och så stor del av liksom mitt, vad ska jag säga, mitt känslocentra. Men hon var ju fortfarande ett barn liksom, jag har ju inte träffat henne som var barn. Så att, ja, det där fick ju bara passera. Men fortfarande kunde jag tänka på henne när jag var så här 30 30 och 35. Alltså inte för att jag lyckades sakna det, men att det, fan, det var en sån...
Du saknade som du sa, den känslan.
Hon hade den här lilla platsen i det bortglömda stället av hjärtat. Mm. Så att innan jag skulle gifta mig nu för några år sedan, så snackade jag med min fru om det där. Fan, jag tyckte det var kul att bara nöta den här tjejen som nu är en kvinna. Varför, bara på någonstans levla min bild av henne med hur det är nu liksom. Mm. Och hon sa, men gör det då, det är väl bra om du gör det innan vi gifter oss. Och då skilde jag mig och gifte med henne. Nej, det gjorde jag inte, men jag tog en lunch med henne. Och så berättade jag också hur det var.
Du tog en lunch med henne?
Ja. Hur var det?
Tyckte hon att du var helt galen?
Nej, hon blev nog lite såhär, hon tyckte nog det var lite såhär, kanske lite märkligt men också lite gulligt.
Thomas Järveden som heter Tre humorplattor.
Eller hur, det var vad hon sa med den dialekten.
Men hade ni varit liksom, var hon lite kär i dig då också i skolan?
Nej, det tror jag inte.
Så hon hade ingen aning om det någonsin?
Nej, tror jag inte.
En vuxen man ringer upp henne och säger, jag har varit kär i dig i 35 år, jag behöver klä.
Men det är ju psykotiskt tillstånd.
Ja, om man vill vidare så visst. Men det jag tyckte fint att jag sa det på ett ganska gulligt sätt. Och okay, vi tog en väldigt trevlig lunch. Och hon, vi snackade med henne. Det som var intressant, det som hände med mig var att från och med nu, när jag tänker på henne nu, så är det där en vuxen tvåbarnsmamma liksom, i min ålder. Och det känns mycket mer bekvämt än att det finns en stor del i mitt hjärta som handlar om ett litet barn. och det kändes som att det var ett skönt closure för mig.
Mm. Men det där är ju också lite lättare för din partner att ta sig ur, med att du var liksom, vad var du, lekis?
Ja,
det är inget hot direkt på det. Det förstår man att det är någonting annat, va. Men om man har, som du säger Henrik, att man, är det okej att vara kär i sin första kärlek, och då kanske pratar man kanske 18-19. Mm. Då är man lite mer vuxen. Vad säger du Malin om det här?
Åh gud, jag har glömt vad vi pratar om. Nej, så här, jag skulle faktiskt säga exakt som Henrik sa. Det kändes som att han snodde mina ord. Mm. Nej, hon har bara fått kalla fötter. Du ska verkligen inte liksom hoppa över ditt förhållande som du har haft i 3 år bara för att hon börjar hålla på och flamsa. Ja, men vem säger att hon inte gör det istället med dig? Nej, det där är bara bajs. Skit,
det är en fantasi.
Ja,
som...
men precis. Och jag menar, ni har ju vuxit, ni är ändrade människor, ni kommer ändå inte passa ihop.
Ja, jag håller inte med.
Och det tog slut av en anledning såklart.
Ja.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Mm, det känns sådär skön efter honom. El Perdón, Nicky Jam, Enrique Iglesias i Mix Megapol.
Enrique Iglesias.
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 Du ska låta tungan bli avslappnad och vila. Iglesias.
Iglesias.
Ja, tungan ska vara full. Iglesias.
Hoppar vi över det.
Det här är Dilemma, vi löser era problem.
Tack, jag undrar inte.
Vi trodde att det var en sån lingvistisk övning, men det är det inte.
Men jag måste få säga en grej. Mm. Den här förra killen här, jag höll inte med dem. Jag fick inte säga det. Jag tycker att han visst ska träffa hans ex, som han var tillsammans med för 3 år sedan. Känna av. Mm. Fan, tänk om det är love of his life då. Mm. Tänk om det är det då.
Men det tog ju slut av en anledning.
Ja, för att hon inte ville skaffa barn. Hon var inte redo för det. Det var ju liksom, fan, ja, hade det här varit en film, då hade han ju faktiskt träffat henne.
Mm, det hade han.
Ja, men det kan vara farligt. Om man värnar supermycket om sin nya tjej och om man är säker på att det är det. Men det lät inte som att han var det.
Du är en obotlig romantiker, Thomas.
Jajamän.
Jag tycker om det. Mm-hmm. Bra. Istället för de här krassa verklighetsmänniskorna Malin och
ja,
Henrik.
Ja, men vi vet ju också att romantiska komedier förstör ju relationer idag, för att vi vill ha det som på film och det går inte för absolut.
Nej. Ja, ni hör ju där ute, vi gör vårt bästa för att ge råd fram och tillbaka. Snart ska vi prata om Evas dilemma. Borde hon berätta för sin 6-åriga son att hans mormor har blivit allvarligt sjuk? Det ska vi prata om en stund. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Eva. Min mamma har fått cancer och jag vet inte om jag kan berätta för vår 6-åriga son att hans mormor snart kommer att gå bort. Han är väldigt nära med sin mormor och jag vet inte hur jag ska berätta för en 6-åring om den här hemska sjukdomen. Mormor kommer förhoppningsvis att ha några glada, pigga år kvar innan hon börjar bli dålig. Borde vi förbereda vår son på det här, eller ska vi inte nämna det när det börjar märkas och synas? Undrar Eva. Mm. Vad säger du Henrik?
Ja, först så tänkte jag att först så trodde jag att det var mer akut, så jag tänkte, och just sexåringar tänker väldigt mycket på döden. Mm. Och så det hade liksom kunnat platsa in det, men om det nu är så att mormor har några friska år framför sig, då ser jag faktiskt ingen anledning till att mörka ner de åren med vetskapen om att mormor har en väldigt begränsad tid kvar. Så att jag skulle säga nej. Men däremot så fort det börjar hända, så fort det börjar synas och märkas, omedelbart sätta sig och prata vad det är mormor går igenom, vad som kommer att hända.
Mm. Och sen kommer ju den här sexgången kanske påminna mormor hela tiden. Om man säger så här, kommer du dö, kommer du dö, kommer du dö, kommer du dö.
Ja, fast, då är sexåringen 8-9.
Mm. Ja, men menar, om man skulle berätta idag, menar
jag. Ja, 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 absolut.
Vad säger du, Malin?
Ja, men jag har typ tänkt på det här själv. Mm. För att jag är inne i någon dödsångestkris just nu. Mm. Och jag har ju en son som är 6 år. Och då... om det var så att det började märkas. Eller liksom att så här, nu har vi ett halvår på oss. Eller vi har ett år. Då skulle jag definitivt säga det. Men är det så att man har några år kvar. Och hon ändå kommer leva normalt, antar jag. Eller kommer hon springa på behandlingar. Eller, för det är också en grej. Är det så att hon springer på behandlingar.
Tappar håret och liksom smalare.
Och blir kanske svullen av allt... nikotin eller precis, det heter du inte. Ni förstår vad jag menar. Vad heter det?
Ja.
Kortison. Tack så mycket. Ja, men då kommer det ju märkas om mormor kanske är tröttare ibland och sådär. Då måste man nog ta det. Mm. Och det är ju ändå en viktig grej. Man kan inte mörka en sån grej.
Vad säger du, Thomas?
Ja, jag fick rysningar på benen när jag bara hörde det. Vilket jobbigt dilemma. Just att han är så tajt med sin mormor också.
Mm. Det där kan men det är ett vanligt problem. Alltså,
ja, det är det ju, absolut.
Folk blir gamla, folk dör bort och barnen finns där.
Och jag vet inte hur en relation påverkas på det sättet. Därför att det kan ju hända att han och hon blir ännu tajtare då. Mm. Om han vet att det finns en utmätt tid här. Liksom. Mm. Men det är nog ganska traumatiskt för just en sexåring. Och som sagt, är det så att det finns flera år kvar så tycker de kan mörka det. Men om hon är tröttare än vanligt och inte orkar vara lika gullig mot honom längre, så vet inte jag att han ska tro att hon tycker mindre om honom. Då är det bättre att berätta att nej, men mormor är sjuk. Man behöver inte säga mycket mer än så.
Man behöver inte säga mer än så. Man säga att mormor kommer dö eller så.
Nej,
att mormor är sjuk och mormor är dåligt just nu. Vad säger du, Henrik?
Jo, nej, men Thomas sa två jätteviktiga grejer. Och det ena är förstås att det räcker med att säga att mormor är sjuk om det märks. Men det andra är det här med utmätt tid. För att en sexåring har fortfarande inte, alltså ett år är en evighet. Mm. Att då säga mormor är väldigt sjuk, hon kommer dö, men det dröjer 3 år. Det betyder ingenting för en 6-åring. De har inte det tidsgreppet.
Vad har man att vinna på att berätta det överhuvudtaget?
Nej, alltså, det räcker med att mormor är sjuk och då kan han fortfarande hoppas att mormor blir frisk. Och sen är det så att nu vet vi att mormor kommer dö om 2 veckor. Eller du vet, när man vet, det märker man ju liksom när det är sluttampen. Och då får man ta det då. Men det är ingen idé att gå runt, som du säger, typ 3 år eller ett halvår eller ett år och så här. Är mormor död nu? Händer idag? Det skapar bara oro.
Mm. Okej. Okay. Panelen är överens helt enkelt. Vänta med att berätta, Eva. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Anna. Jag och min kille har varit ihop i cirka 1,5 år. Jag har inte berättat för honom att jag har jobbat som strippa under en kort period för cirka 4 år sedan. Och jag vet inte om jag borde berätta det. Jag har haft dålig erfarenhet av att berätta det för killar jag har träffat tidigare, så nu har det dessutom gått, och nu har det dessutom gått så pass lång tid. Det jobbiga är att flera av mina vänner vet om att jag har jobbat som strippa, och jag är rädd att det kommer fram till min kille förr eller senare. Borde jag berätta för min kille att jag har jobbat som strippa, undrar Anna. Borde hon det, Henrik Fixius?
Nej, jag kan inte. Alltså hon får ju känna vad det är för kille hon är tillsammans med. Jag kan inte säga att det föreligger ett akut behov att tala om att för 4 år sedan klädde jag av mig på en scen. Men om det inte är så att han tycker att älskling, vad du klär av dig koordinerat i sovrummet, då kanske hon måste...
Så fort du blir lite full så ställer du den här stången av någon anledning. Vad säger du, Malin?
Ja, jag håller lite grann med. Jag är lite dubbel där. Mm. På ett sätt så tycker jag ju så här, jo, men det är klart att du ska säga det och alltså så här, berätta det helt. Ja, nej, men jag har gjort det här. Samtidigt så finns det också egentligen.
Det är ingen skamlig hemlighet.
Men det är lite grann beroende på hur han är. Mm. Är han super nojig med saker? Är han jättesvartsjuk? Eller är han liksom... Men, troligtvis inte, antar jag.
Ett utmärkt sätt att lära känna varandra egentligen. Ja, varför var du det? Hur tänkte du då? Och hur kändes det? Och bla, bla.
Och jag tror så här,
det var så fördomsfull.
Ja, ju längre tid det går, ju svårare kommer det bli. Mm. Och är det så att han är the one, så kanske lika bra att säga det. För att så här, annars kanske de drar upp det på bröllopet och det kan bli jäkla dålig stämning. Det.
Thomas Järveden, vad säger du?
Ja, jag tänker så här att ju längre tiden går, desto mindre grej kanske det blir för honom, tänker jag också.
Jaha, du tänker tvärtom.
Ja, för då är det, men herregud, det var ju så länge sedan. Och så kan hon då i sådana fall, ja, men jag visste inte att det var så viktigt. Eller snarare, jag tyckte så mycket om dig så jag ville inte riskera något med om du hade blivit svartsjuk. Så jag sa ingenting. Alltså jag tycker,
Hon och festen väl... så träffades vi på en strippklubb. Men du var så fullt, du har glömt bort det.
Hon kan börja på pole dance nu. Så att, så att om det där kommer fram någon kan säga, ja jag säger det, jag är intresserad av själva dansen runt stången.
Eller så säger hon bara, va? Men det där har jag ju sagt till dig. Gud, det här, nej men det här är ju vi pratat om, skojar du?
Du kör seniltricket.
Ja. Jag älskar seniltricket.
Jag håller inte med Malin där.
Det där är vi pratat om.
Då kommer han att tro att det var en annan kille hon berättade för, så blir han ännu mer svartsjuk.
Äsch.
Allvarligt talat, det är väl inte så mycket skelett i garderoben. Alltså man varit med en tjej och så säger jag, vad strippar för oss? Jaha, okej. Okay. Inte mer med det. Alltså, men, är det så
många hade nog tyckt att det är lite skabbigt.
Men om hon nu tycker att det här är beklämmande, alltså uppenbarligen så är hon ju så skakad över det så att hon faktiskt hör av sig hit. Då kan hon ju faktiskt, du, det här det är skitkonstigt, men jag bara känner att det här är jag behöver lätta mitt hjärta för att jag vet inte vad. Så du får tycka att jag är en jättetönt nu. Men för 4 år sedan jobbade jag, alltså så, ifall hon behöver det, men inte för hans skull utan för sin skull i så fall.
Okay.
Och kanske också lite grann såhär, jag ska berätta en grej nu, jag vill inte att du dömer mig för att jag har pratat om det här tidigare med killar och de har typ gjort slut eller inte velat träffa mig. Men jag tycker så himla mycket om dig och så jag vill vara helt ärlig och säga att så här, ja, jag strippade faktiskt och jag. Och han kanske inte tycker någon big deal överhuvudtaget.
Men alltså, ursäkta mig, men alltså, vad är det för loser killar som skulle lämna en tjej för att
ja,
hon säger att jag strippar?
Ja, men jag håller med dig. Det verkar inte klokt. Jag
är det är ju ingen kärlek överhuvudtaget.
Nej.
Eller hur? Eller nej. Thomas, du skulle gjort det, eller?
Nej, det skulle jag inte.
Men inte helt hundra där.
Jo, jag säger bara att jag förstår att det finns killar som tycker att det känns skabbigt. Men jag tror inte jag tror att det finns goda chanser att han bara, ja, det var väl kanske lite konstigt. Eller så säger han, ja, det var ju bara coolt. Hon kan använda ordet lik i garderoben, tycker jag så här. Du, ja. Jag har ett lik i garderoben och det här, jag måste komma clean, som det heter.
Nej, jag gick på läkarlinjen.
Ja, okej. Hörru, nej.
Ja.
Det var väl ungefär det. Det var inte det? Så jätteskamligt.
Va? Är klockan 10?
Nej, snart är hon 10. Men jag vill bara, det var det här dilemmat, menar jag.
Ja.
Men det är snart slut.
Ja.
Jag knyter upp säcken här. Thomas Järvheden, vilket dilemma idag har engagerat dig mest?
Ja, det var såklart det som var svårast. Mm. Och det var det här med han som vars ex hade, vad heter det, rymt från sitt bröllop typ.
Just
och
det.
Ångrat sig och tagit kontakt med honom igen. Fast han nu är lycklig i en ny relation. Men hon var ändå liksom love of his life. Och ja, det kändes väldigt svårt.
Men du tyckte du hade en liten grej där. Du tyckte att du skulle ta kontakt med.
Ja, jag tyckte han kunde bara liksom bara ta en fika med henne, bara pejla av. Tänk om hans hjärta egentligen ligger där. Det är ju en läskig känsla, men det är också jobbigt om man inte kan släppa tanken för resten av livet.
Man vill inte ligga där på dödsbädden och tänka, varför ringde jag inte?
Nej, men vill ligga på dödsbädden? Eller?
Nej, det vill man inte uttala. Men det ska
det
vi väl alla göra.
Sista chansen.
Malin Gramer, vilket
var ditt? Jag tänker på den här tjejen som skrev in att hennes sambo hade en andedräkt som var som rutte en sill. Och han också, och det var så att hon så här tittade bort och inte ville hångla och verkligen var super, tyckte att det var jobbigt. Där, ja men det är ju så här, det har ju etsat fast i mitt
minne. Men vi kom fram till att det var medicinskt. Det måste
ja, vara alltså jag tänker så här, det måste vara något fel. Antingen såg han inte tandläkaren, han kanske måste flossa. Eller så är det någonting med magen. Magmunnen kanske inte stängs, eller det är ju någonting. Han kanske måste ändra
skrubba
matvanor.
Skrubba hela struphuvudet.
Eller sluta och ät sånt du äter.
Vad säger du, Henrik?
Ja, jag fastnade för det här med de som hade tagit en paus och sen blev hon upprörd över hur snabbt han skaffade Tinder. För att i min värld, att ta en paus betyder, jag tror jag vill vara tillsammans med dig men jag vet inte säkert, så ställ dig hörnet och vänta och peta inte på någon annan tills jag är klar. Och då kan det hända att folk skaffar Tinder och går vidare. Tough luck!
Står du det i Svenska Akademins ordlista?
Ja, det är
paus.
Faktiskt exakt det. I alla fall i mitt exemplar.
Även om det är en fullbox när det sida.
Ja, absolut.
Hörde ni, det har varit en fantastiskt trevlig session idag med er. Vi hörs och ses.
Det gör vi.
Vi gör det.
Ni som lyssnar, kom ihåg att Dilemma är hos er varje lördag, varje söndag mellan 8 och 10 på morgonen. Och vill du skriva in, så gör du på dilemma@mixmegapol.se. Vill du lyssna på programmet igen, då är på mixmegapol.se. Och det återstår det bara att säga
hej då!
Hej då!